Herre, jag tackar dig för din närvaro. Tackar dig för din godhet mot var och en. Tack att du är här. I Jesu namn. Amen. Se på Jesus och inte din rädsla. Ett temat idag. En serie predikningar utifrån den här berättelsen i Matteus evangeliet och passar perfekt in på pingstdagen. För den helige ande är skillnaden. Den helige ande är skillnaden. Fruktan gör en människa till en slav. En definition av fruktan är okontrollerbar rädsla. Kontrasten är Jesus. Fruktan gör till en slav. Jesus gör dig fri. Det finns människor som inte kan fungera i sin vardag därför att de är bundna av fruktan. Fruktan har tagit över. Är verkligen evangeliet om Jesus tillräckligt för en människa att bli fri? Vad är evangelium? Jo, evangelium betyder de goda nyheterna. De goda nyheterna om vad då? Jo, om Jesus och hans totala herravälde. Det finns en teolog som säger så här: där Jesus var, där var Guds rike. Därför att Jesus är synonymt med Guds rike. Predikans ärende har ett ärende. Predikans ärende är att vi ska leva utan fruktan. Om jag inte trodde det var möjligt skulle jag inte predika. Jag skulle inte predika överhuvudtaget. För då är inte Jesus sann. Jesus säger om sig själv så här i Johannes evangeliet 8 kapitlet. Om nu sonen befriar er blir ni verkligen fria. Se på Jesus. I berättelsen är det en väldigt stor kontrast. Vi har lärjungarna som håller på att gå under. Och så har vi Jesus. Det är en väldigt kontrast mellan Jesus och lärjungarna. Det som är i centrum i berättelsen är inte att de kämpar i båten. Centrum är vem Jesus är och vad han gör. Se på Jesus, inte din rädsla. Det första jag vill tala om från texten, och det är om identitet. Det är det första, identitet. Vi läser i Matteus 14, när han hade skickat iväg dem, gick han upp på berget för att få vara för sig själv och be. När det blev kväll var han ensam. Där. Vi måste vara medvetna om vilka vi är i Kristus. När Jesus kommer gående på vattnet, eller han går på vågorna, så vet Jesus vem han är. Han är inte osäker på sin identitet. Jesus hade inte klivit ut på vattnet om han var otrygg i vem han var. Vi läser att när Jesus skickade iväg lärjungarna så gick han själv och bad. Varför bad Jesus? Det var inte oro och ångest som drev Jesus in i bönen. Nej, det var umgänget med fadern. I relationen med fadern, där hade Jesus sin sanna identitet som son. Därför vi läser evangeliet att fadern uppenbarade allt för sonen. Det står att Jesus, sonen, gjorde ingenting av sig själv. Utan bara det han såg fadern göra. Det här är bön. Jesus visar oss vad bön är. Och då vi smakar på vad bön egentligen är. Att vara med fadern och vad är det han gör, då finns det inget mer väsentligt vi kan ägna oss åt. Jag har delat i många predikningar att mitt böneliv var inte obefintligt, det var det inte. Men det är en väldigt stor skillnad på mitt böneliv idag och för en 15 år sedan. Innan så var det ingen prioritet för mig. Och jag hade heller inte livet i den helige ande. Bön handlar om att vara i det som Fadern gör på samma sätt som Jesus var i det som Fadern ägnade sig åt. När Jesus bad, det står att han bad natten igenom, hela natten bad han, så var det utifrån tillit, en fullständig tillit till Fadern. Jesus hade en fullständig tillit. Och det är ju en väldig kontrast i jämförelse med vad som pågår ute på sjön. Det som regerade i Jesus var frid. Det som regerade i lärjungarna, det var inte frid. Det var rädsla, fruktan. Den här friden som var i Jesus, det var för att han var med Fadern. Vi läser i Matteus 14. Båten var redan långt från land och hårt ansatt av vågorna eftersom de hade motvind. De kämpar mot vågorna. Istället för tillit så är deras tankar ockuperade av vad då? Fruktan. Du har känt fruktan, eller hur? Jag också. Du vet den här känslan, det bara knyter sig i magen och du bara svettas. Vi har alla varit där. Frågan är, vad gör vi då fruktan angriper oss? Vad ser vi på? Ser vi på vår rädsla eller ser vi på Jesus? När Jesus går till lärjungarna på vattnet så visar han dem någonting helt annat. Han visar faktiskt vad som ska regera i dem. Frid. Det som skulle bli möjligt i och med pingsten. Då den helige ande skulle uppfylla dem. Du är inte frälst. Du är inte med nöd och näppe frälst. Tänk på det. Det var Guds viljas beslut att du skulle tas upp som Guds barn. Det är din sanna identitet i världen. Det innebär att som frälst, räddad, född på nytt, vad man vill använda för ord, så lever vi utifrån barnaskap till Gud. Vi lever utifrån relation. Vår identitet är att Gud är pappa. Pappa, Gud. Och Paulus han skriver i Romarbrevet 8, det står så här. Ni har fått barnaskapets ande. Innan säger han, ni har inte fått slaveriets ande. Utan barnaskapets ande. Och i honom ropar vi Abba far. När du ställer dig och tittar dig i spegeln. Vem är du? Ibland säger jag, yes, jag är son. Du ska säga, ja, jag är dotter. Till vem då? Gud. Gud. Pappa. Gud. Det finns kristna människor som de lever som oäkta barn. Oönskade. Men i Guds rike finns inga oönskade barn. Utan det var Guds vilja att du skulle tas upp som Guds barn. Människor som går runt med fördömelse och fruktan. Du vet, det här är Satans taktik. Djävulen älskar att fylla människor med fruktan och med fördömelse. Det djävulen vill göra, han vill beröva människor deras verkliga identitet. För inte så länge sedan så mötte jag en kristen broder. Han var helt förvriden i sina tankar. Och jag tittar på honom. Han kände sig totalt förkastad av Gud. Så tittar jag på honom och säger: broder, vem är du? Och han tittar på mig och säger: jag vet inte. Det var förvridna tankebyggnader. Då läste jag Guds ord från honom. Vad Bibeln säger. Och Johannes evangeliets första kapitel står: och de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. I grundtextordet står också för auktoritet. Gav dem auktoritet. Så jag kommer till det snart. Att bli Guds barn. Det vi gör tillsammans är att vi ber. Och så kommer Guds ande över den mannen. Och så börjar han prisa Jesus. Han börjar tacka Jesus. Och han flödar i tungotal. Och så är precis de här tankarna som var så förvridna. De är borta. Den heliga ande, säger Bibeln, ger övertygelsen i vårt inre att vi är Guds barn. Det är bara Guds ande som kan ge en människa den övertygelsen. Vad läste vi? I honom ropar vi Abba, far. Och det den heliga ande vill uppenbara för Guds barn är att de är älskade. Faderns kärlek. Det här är helt och hållet grundläggande. Faderns kärlek. Om fruktan regerar i oss, då har vi faktiskt inte på riktigt lärt känna fadern. Jag säger inte det här för att säga att du är en dålig kristen, men du har inte lärt känna fadern. Men han vill det. Att du ska känna honom. Vi ska be för den här kvinnan. Det var i söndags i Marseille. Strax innan gudstjänsten så kommer Martin, vår missionär, med en kvinna i 60-årsåldern som går i deras kurs. De kallar det inte för kurs, vandring, som heter Al-Masias. Det är en vandring med Messias, att lära känna Messias Jesus. En muslimsk kvinna i stark process att bli en kristen. Jag hade inte koll på att det var hon. Men hon kommer till kyrkan för gudstjänst, för hon är sjuk i lunginflammation. Och då går hon till kyrkan. För vad då? För att de ska be för henne. I vems namn då? Jesu namn. När hon kommer fram till mig och vi ska be för henne, så ser hennes ansikte att det utstrålar tro. För det var i Jesu namn vi skulle be. Så jag säger till Martin, säg till henne att hon ska säga: Jesus är min Herre. Och är det tyst några sekunder. Och jag känner på sfären att nu är det avgörande. Jag kände att det händer någonting här. Och så säger hon tyst så här: Jesus är min Herre. Vad sa du? Säg det högre, säger jag. Och så säger hon: Jesus är min Herre. Och då händer någonting i hennes ansikte och hon ler. Och då säger jag till henne: du säger till Jesus att du älskar honom. Och nu dröjer det inte länge. Jesus, jag älskar dig. Sen ber vi om helande i Jesu namn. Och så går hon därifrån. Men det är inte samma kvinna som går därifrån som kom. Det var en Guds dotter som gick ifrån förbönsplatsen. Det var det första, identiteten. Det andra vi talar om är auktoriteten. Tillbaka till texten i Matteus 14. Då står det så här: mot slutet av natten kom Jesus till dem gående på sjön. Slutet på natten innebär att det var som allra mörkast. Då kom Jesus. Lyssna nu. Jesu namn är över alla andra namn. När Jesus går ut på vattnet så han vet vem han är, men han vet också vad han har makt att göra. Han går på vågorna och på det sättet visar Jesus sitt herravälde. Det Jesus gör är helt avgörande. Han står inte på stranden och ropar: jag hoppas det går bra där ute. Jag ska be för er. Nej, han går på vågorna ut till dem. Somliga har svårt för ordet auktoritet. Ska vi kristna tala om auktoritet? Det kan användas på fel sätt och det missbrukas i sammanhang. Den auktoritet jag talar om, det är den som är i enlighet med vem Jesus Kristus är. Och varje kristen ska leva i denna auktoritet som är i hans namn. Min vän, det går inte att leva som kristen utan att leva i hans namn. I hans namns auktoritet. Vi hade en konferens här för några månader sedan och vi hade att vandra auktoritet. Och jag hör en kvinna: jag vet inte om jag vågar komma till er kyrka. Det låter som ett så farligt ämne. Men ett grundläggande ämne. Auktoriteten i Jesu namn. Det kan kännas ovant, och för Jesu lärjungar var det minst sagt ovant. De har varit med Jesus och sett honom demonstrera vad Guds rike är. Dessa lärjungar som kämpar ute i båten, de hade fått delegerad makt och kraft att bota sjuka och driva ut onda andar. Det står så här i Matteus kapitel 10. Jesus kallade till sig sina 12 lärjungar och gav dem makt att driva ut orena andar och bota alla slags sjukdomar och krämpor. Namnet Jesus är givet till varje person som bekänner sig till Kristus. Och vet du vad? Det är givet ifrån första stund. Ett religiöst uttryck i vår bön. I Jesu namn, amen. Det är auktoritet. Det är det namn som är över alla andra namn. Och när vi brukar det namnet så måste allt av det som är i uppror mot vem Gud är, det måste underordna sig. För Jesu namn är det namn som är över alla andra namn. Jag älskar att se nyfrälsta bruka sin auktoritet. Sin auktoritet över det som slår emot dem i deras liv. De har lärt känna Jesu namn. Och min vän, du som är här, du måste känna hans namn. När en person blir klädd i Jesu rättfärdighet, lyssna nu, den personen får en konungslig värdighet. Det är den heliga andens närvaro i människa som ger henne det. Så här var det tänkt från allra första början när Gud skapade. När vi läser skapelseberättelsen så skapades människan med härlighet. En härlighet som var från Gud. Och människan var klädd i den härligheten, skulle vandra i den härligheten. Och Bibeln säger att människan skulle lägga hela skapelsen under sig. Det talas om auktoritet. Syndafallet innebar att människan gav denna auktoritet till djävulen. Det Jesus gör genom sin död, sin uppståndelse, är att han tar tillbaka den auktoriteten. När det står så här i Matteus 28, Jesus säger innan sin himlafärd: åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Så handlar det inte om att Jesus har varit utan makt. Utan den makt som är i himlen, nu är den på jorden. Genom hans död, hans uppståndelse från de döda. Därför är missionsbefallningen möjlig. Utan auktoritet, ingen missionsbefallning. Utan auktoritet, ingen kyrka. Jag är inspirerad, märker ni? Lyssna, som frälsta lever vi i namnet Jesus. Vi lever i namnet Jesus. Ni ska få se en bild förhoppningsvis här av en svensk diplomat. Den svenska diplomaten Raoul Wallenberg, han räddade tusentals judar undan döden i slutet av andra världskriget i Budapest. Genom vad då? Jo, han gav dem svenska skyddspass. Och så satte han dem i byggnader som förklaras vara svenskt territorium. När det här kom till mig så kände jag, wow, det är ju lite vad Guds rike handlar om. Du vet, vi älskar Jesus. Vi tillber honom. Men vi lever också i hans namn. Vad gör rädsla med oss då? Jo, rädsla stjäl. Rädslan stjäl vår identitet som Guds barn. Rädslan stjäl vår auktoritet. Men vi är inte vilka som helst. Vilka är vi? Guds barn. Guds barn. En gång till. Guds barn. När jag predikade i Marseille söndag så lägger jag märke till en hel familj. Och mannen sitter på kanten och han har blicken fäst på mig genom hela predikan. Jag predikar om att Gud älskar syndare. Klassiskt tema när jag predikar. Hur Gud frälser, hur Gud förbarmar sig. Och kraften som är i hans namn. Så kommer mannen fram, efter predikan, jag ställer mig framför. Vi har förbön på olika platser, men jag ställer mig framför predikstolen. Och så kommer mannen fram till mig. Och så berättar han för mig att han har levt under förbannelse sedan han var liten pojk. Han hade burit en talisman runt halsen för att det skulle skydda honom. Men det hade inte skyddat honom. Men det är någonting i predikan, jag predikar om Jesus som gör någonting med honom. Så han säger, jag vill att Jesus befriar mig. En frälst människa lever i namnet Jesus. Så mannen och jag och Fredrik, missionären, vi ber. Och när jag säger namnet Jesus så börjar mannen skaka. Och den onda anden som hade plågat honom lämnar honom. Vad säger Guds ord? Först Johannes brevers, kapitel 4, det står: det finns ingen rädsla i kärleken. Vad då för kärlek? Guds kärlek. Det finns ingen rädsla i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. En kristen kan inte vara en slav. En kristen är köpt med Jesu Kristi blod och är ett Guds barn med konungslig värdighet. När du blev en kristen så säger Bibeln att Gud gjorde dig levande genom sin ande. Djävulen kan anklaga dig för allt möjligt. Jesus kallar djävulen för lögnens fader. Men vad har du att frukta? Du lever i Jesu namn. I det namn som är över alla andra namn. En tredje sak utifrån berättelsen. Jag har talat om identitet, auktoritet och det sista är kallelsen. Tillbaka till Matteus 14. Men genast sa Jesus till dem: var lugna, det är jag. Var inte rädda. När Jesus kommer gående på vattnet så vet han inte bara vem han är och vad han har makt att göra, utan vad han ska göra. Jesus låter inte vågorna, mörkret hindra honom från att gå. Tänk om Jesus inte gått ut på vattnet. Vad hade hänt med lärjungarna? Om inte Jesus gripit in. Men Jesus trotsade vågorna och gick. Lyssna, den helige ande ger frimodighet. Frimodighet. När vi tillbringade dagarna i Marseille med Fredrik och Martin så grep du tag i mitt hjärta. Den överlåts oss dem till vad Herren kallat dem att göra. Och Martin säger till oss på torsdagskvällen, ni kommer känna av i den andliga världen när Ramadan börjar. Då blir det andlig kamp i vårt land. Därför det är mörker. 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 Men vi märker hos Fredrik och Martin att Gud har gett dem en sån stor kärlek till de här människorna. Och så säger Martin lite lågmält så här. Det är ett pris att betala. Och de delar en del av sina år som missionärer. Till exempel när de är i Niger. Och när de blir rånade av rebeller som kommer. Trycker upp kniven mot halsen för att ta bilnycklarna till jeepen. Och jag ställer frågan till Fredrik. Vad tänkte du då? Vi hann inte reflektera. Men så säger han så här till mig. Men vi litade på Herren. När den helige ande kommer över er, sa Jesus i Apostlärningarna 1, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Det Jesus visar när han går på vågorna, det är att han visar dem vad ni ska göra. För det handlar inte bara om en stormig sjö, det handlar om efterföljelsen, om det kristna livet. Om inte den helige ande hade blivit utgjuten, hade vi inte haft någon kyrka. För det finns inte kyrka utan helige ande. Ja, det finns kyrkor, det finns församlingar. Men är det inte helige ande så är det ingenting. Idag är det pingstdag och det förkunnas om den helige ande över hela vår värld. Men den helige ande och det som händer på pingstdagen, det är ingenting som hör till det förgångna. Det är verkligt nu. Nu är den helige ande utgiven. Och det är det här som utmärker den världsvida kyrkan i andra delar än Europa. Det är enorm tillväxt. Människor som kommer till tro. Det är mer människor idag än någonsin tidigare som kommer till tro på Jesus. Vad sa Jesus till lärjungarna innan? Johannes 14 står det. Ännu en kort tid och världen ser mig inte längre, men ni ska se mig. För jag lever och ni ska leva. Den dagen ska ni förstå att jag är i min far och att ni är i mig och jag i er. Bibeln säger att Jesus återvänder till himlen och sätter sig på faderns högra sida. Makt betyder det. Samtidigt så ska man närvarande genom den helige ande. Det Jesus gör på vattnet utmanar oss. Det är det sista jag vill säga i predikan. Som frälsta är vi drivna av helig ande. Vi ställer oss frågan, vad ska vi göra i världen? Jo, det som Jesus kallat oss att göra. Att vara kyrka. Det handlar om att vittna om honom som Jesus själv gjorde. Det är kyrka. Allting annat är inte kyrka. Det Jesus gjorde, det ska kyrkan ägna sig åt. Vi ska inte backa och gömma oss för mörker. Ni som såg nyheterna i morse, ni hörde om ett nytt terrorattack, ny terrorattack i London. Det här är vardag nu, vänner. Men kyrkan ska inte backa. Kyrkan ska inte backa. När vi var i Marseille och mötte den lilla församlingen och de här få ledarna. För det var ett antal ledare och sen var det nyfrälsta människor och lite unga människor. Det var det som var församlingen. Och de säger, fortsätt be för oss. Då grep det tag i hjärtat. Och jag gjorde en sak på söndagmorgon som jag ibland gör i vår kyrka. Jag bad hela församlingen resa sig. Så ska de ställa sin ring. Och så ska de sträcka ut sina händer. Och så ska de proklamera att Jesus Kristus är Herre. I alla riktningar. Hela den här stadsdel med all dess fattigdom och andligt mörker. Jesus är Herre. Då greps mitt hjärta. Vet du vad? Jesus är här i Motala. Det här är Guds stad. Vad gör rädsla med oss? Jo, det får oss att backa. Vad gjorde rädsla med lärjungarna? Jo, totalt förlamade. För en stund. Det händer någonting när Jesus kommer till och de förstår att det är han. Och sen har vi ju berättelsen där när Jesus, när Petrus skriver ut på vattnet på Jesu ord och sen sjunker han. Vi vet ju det. Men det står så här, genast räckte Jesus ut handen och grep tag i honom och sa, så lite tro du har, varför tvivlar du? Vet du, Jesus satte ju inte Petrus i båten. Det står inte så. Vet du vad Jesus gör? Han städar dem på vattnet. De står ju för att de kliver i båten sen. Så Petrus står på vattnet igen. Tillsammans med Jesus. Han står på de vågorna som nyss hade hotat att dränka honom. Men Jesus lyfter upp honom. Vad är syftet med att vara församling? Det är inte att överleva. Komma undan världens mörker. Nej. Att vara kyrka. Och att vara kyrka gjorde att vara världens ljus. Jesus är världens ljus. Han säger att hans efterföljare är världens ljus. Och det är att vara jordens salt. Och det ska vi vara tills Jesus kommer tillbaka. Det är inte fruktan som ska regera, utan tron, tilliten till Jesus. Det är nationaldagen 2 dagar och då samlas tusentals kristna i Sverige på 160 platser ungefär. Och så ber man för nationen. Och det är vår kallelse att be. Det är att vara kyrka. Det är att be. Och du vet, kyrka i Jesu namn. Bön i Jesu namn. Det är kraft. Vår kallelse är att komma med Guds rike. Det var pingstdag handlar om. Guds rike. Djävulen är vred. Han hatar Guds församling. För han vet vad Guds församling handlar om. Och när Guds församling reser sig i sin fulla potential av att vara kyrka, då händer någonting. Ett sista bibelord i 1 Johannes brev, skrivet till kristna i det första århundradet. Där står det så här, ni kära barn är från Gud och har besegrat dem. Jo, antikrists ande. För han som är i er är större än den som är i världen. Så vänner, se på Jesus, inte din rädsla. Att en predikan som har handlat om identitet, du är inte vem som helst, du är ett Guds barn. Att en predikan om auktoritet, du lever i hans namn, Jesu namn, det namn som är över alla andra namn. Och det sista jag tar om är kallelsen. Jesus kallade oss att vara kyrka. Och han demonstrerade genom att gå på vattnet vad det innebär att vara kyrka, att följa honom. Amen. Vi ber. Kom, helige ande. Kom, helige ande. Jag ber om ditt liv, helige ande. Kom. Ska avsluta gudstjänsten snart med lovsång och förbundsplats här. Du som vill bli fylld av heligande. Du som känner jag behöver. Jag behöver bli förvissad om min identitet. I Kristus. Att jag lever i hans namn. Och att jag går i hans namn. Res dig så ska jag be för dig. Den helige ande fyller dig.